2006 utsågs han till årets nykomling på Svenska stand-up-galan. 6 år senare blev han årets manliga komiker. Sen dess har vi sett honom i parlamentet och i På spåret bland annat. Och han har intervjuat politiker i podcasten Synfält framåt. Nu är han tillbaka med en ny säsong av satirprogrammet Svenska nyheter. Varmt välkommen hit, Christoffer Appelqvist.
Tack så hemskt mycket.
Du, Christoffer, hur ser din drömnyhet ut?
Ja, den är spektakulär och rolig, och framförallt den har hänt i Sverige. För vi håller ju bara på med svenska nyheter. Och ibland så tänker man, oh my god, vad synd att vi inte får prata om det här liksom.
Donald Trump hade kunnat ha en given plats i ditt program.
Ja, det hade han ju kunnat såklart. Mm. Men det är svenska nyheter som gäller.
Du, när du fick det här jobbet för ett år sedan, då sa du att det var det roligaste jobbet du kunde tänka dig. Mm. På vilket sätt?
Det är blandningen mellan trams, alltså att man faktiskt stora delar av dagen bara försöker hitta på grejer som får så många som möjligt skratta så högt som möjligt. Och att det är samhällsengagerat, alltså att vi på redaktionen också har som en viktig arbetsuppgift att läsa på, att sätta oss in i debatter, att tänka och diskutera vad tycker vi om det här, vad tycker vi om moralpaniken om hiphop, eller vad tycker vi om extra pengarna till regionerna eller sådär. Så den blandningen, det passar mig perfekt. Ja, det är ett drömjobb.
Varför är det viktigt då med politisk satir?
Det får andra svara på. Jag vet bara att det är jävligt roligt att göra. Det är klart, politisk satir är ju som... vi som håller på med det, vi är ju, en del av oss är ståuppkomiker. Det som förenar oss är att vi håller på med så här, tell it like it is humor. Att man faktiskt säger hur någonting är. Så man är ju den där... ventilen helt enkelt. Ibland när satiren funkar bra så kanske man är den där ventilen som säger, jag fattar att ni inte kan säga det, men så här är det. Och så känner man igen sig i det och så skrattar man åt det.
Vad är bra politisk satir och vad är dålig?
Oj. Alltså, jag tror att när politisk satir är bra, så säger den så här är det. Det finns ett element av tell it like it is. Att man faktiskt trotsar sociala regler eller politisk korrekthet eller så och säger vad man ser på ett roligt sätt. Då är det bra, och när det är dåligt så drar det mer åt annan humor. Annan humor är inte så här är det, utan annan humor är ofta what if. Alltså om jag var en enbent grosshandlare och vi gjorde en skatt, på vilket sätt skulle det bli kul? Och det är väldigt lätt att hamna där. Det är väldigt lätt att hamna i att göra sig rolig över hur folk ser ut eller vilken dialekt de pratar eller så. Och för all del, det kan man också göra. Men kärnan måste ändå vara att man pratar om själva politiken, inte om politikerna. Om själva konfliktlinjerna i politiken, att man skojar på bollen, att man håller sig på bollen, det kännetecknar god
satir. Hur elak får man vara mot en politiker?
Men är det inte de gamla vanliga reglerna, att man ska hålla sig till saken och inte personen? Sen får jag väl skoja så länge man tänker att den här människan inte känner sig mobbad, så ska det väl vara okej.
Okay. De
är
samma regler som överallt. Mycket.
De får tåla ganska mycket.
När din företrädare Jesper Röndahl hösten 2018 drev med Kina och med kineser, då anmäldes programmet till granskningsnämnden 1066 gånger.
Ja.
Det friades, men ja. Då undrar man ju, är din ambition att slå hans rekord?
Nej, jag är helt ointresserad av det där faktiskt. Jag är ointresserad också av vilka ämnen som gör folk upprörda eller sådär. Och jag tror att det är rätt svårt att förutsäga också.
Kinas ambassadör, han har ju gjort det nästan till en sport att kritisera journalister och programledare och tv-program. Vad tänker du om det?
Att jag är Kinas vän, jag vill er väl. Jag är inte sån där smutsiga hunden Jesper Röndahl som spottade på er. Jag kommer aldrig vara taskig mot Kina. Men snälla, gör det lätt för oss också och börja respektera mänskliga rättigheter och släpp ut Gui Minhai.
Bra där.
Så då har vi varsin halva. Jag lovar att vara snäll, ni släpper Gui Minhai.
Strålande. Ja. Du, vad får du för reaktioner då på programmet ifrån publiken?
Väldigt blandade. Alltså ganska typiskt. I förra avsnittet så gjorde vi så pratade vi om sjukhusockupationen i Sollefteå. Och samtidigt i mejlkorgen så kom det två mejl. Och det ena var från en människa som strejkar i Sollefteå. Som skrev: tack så hemskt mycket för att du liksom tog upp, berättade om vad vi håller på med här uppe. Det känns bra att någon ser oss. I det andra mejlet så stod det: från och med nu tänker jag aldrig mer titta på svenska nyheter. Så som ni gjorde ner de modiga sjukhusockupanterna i Sollefteå. Det strider mot alla mina värderingar. Jag tänker aldrig mer titta. Hon bara, ja, okej. Okay. Och så där är det.
Känns det som att du har lyckats då?
Det känns som... känns som att all kommunikation sker på mottagarens villkor. Och eftersom vi har nästan 1 miljon mottagare varje vecka så är det ju lite olika hur det landar. Och jag kan inte göra så jävla mycket åt det.
Nej, såklart. Inför valet 2014 då startade du och Tobias Wahlqvist podden Synfält framåt, där ni intervjuade politiker som kandiderade. Varför gjorde ni det?
För att vi tyckte att de intervjuerna som vi fick höra med de här politikerna handlade bara om det politiska spelet och aldrig om politikens innehåll, aldrig om ideologi eller riktiga värderingar. Så vi ville prata mer om det. Och det är ju samma i Svenska Nyheter. Vi vill ju prata om vad betyder det här beslutet för människorna i landet. Vad handlar det om egentligen? Varför gör man det här? Det politiska spelet, finns det så många andra som grottar ner sig, så det försöker vi lämna där här.
Under Almedalsveckan så valde ni att göra en ganska kontroversiell intervju. Ni träffade partiledaren för Nazistiska Svenskarnas parti.
Ja.
Ett parti som är nedlagt idag. Hur resonerade ni inför det mötet?
Ja, vi tänkte att vårt mission är att alltså, alla de här som lyckas samla en liten folksamling runt sig och gör anspråk på att få ta ansvar för deras liv genom att bli politiker bör få chansen att svara på frågor om hur de har tänkt sig. Partiledaren för det där nazistiska partiet berättade ju i vår intervju att han var uppvuxen på en ö som var ett militärt område, så det var alltså förbjudet för utlänning att vistas på den här ön. Det var hans uppväxtmiljö. Jag säger inte att det är det som gör att han vill att det ska vara att hela Sverige ska vara som hans lilla militära områdes. Men jag tyckte att det var någonting som kom fram i den intervjun. Precis som att det finns politiker som vill att hela Sverige ska vara som Sölvesborg var på 80-talet. Det kanske också finns, samma svar finns att hitta där.
Du har pluggat statsvetenskap, sociologi och rättsvetenskap vid Karlstad universitet. Hur såg dina drömmar ut när du hade lyckats ta dig in på universitetet?
Jag gick till syon, eller vad det hette, på universitetet, studievägledaren, och sa: jag vill bli chef över kost- och städenheten i min hemkommun. Det här var i Värmland.
Hur och det gör var inte jag? Ett skämt?
Nej, det var inte ett skämt. Hur gör jag? Och hon sa: ja, vad har du gått för gymnasiet? Jag har inte gått gymnasiet. Nej, men då får du gå komvux. Då ska du pricka i de här kurserna på komvux. Sen kommer du tillbaka. Så gjorde jag det. Och sen så började jag plocka ihop vad jag tänkte skulle bli en poolmag. Så att jag skulle kunna bli enhetschef på kommunen där hemma. För att jag var missnöjd med vad de gjorde nämligen. Jag hade barn i skolan och jag var inte nöjd med skolmaten.
Vad var det som irriterade dig?
Det var bara kräm och sött skit. Så jag var en sån här jobbig förälder som satt och viftade med utskrivna papper. Du vet, från Livsmedelsverkets hemsida. Det var en fruktansvärt jobbig.
En riktigt jobbig förälder.
Så är det. Jag är en jobbig förälder.
Och så var du ganska dålig i grundskolan själv. Eller åtminstone på gymnasiet.
Precis.
Jag att hoppa av i nian.
Ja, jag gick, man får ju inte riktigt göra det, så jag gick någonting som heter anpassad studiegång, som är att man jobbar i en cykelaffär 3 dagar i veckan. Och sen går man i såna OBS-klass 2 dagar i veckan med andra problembarn.
Vad var det som var jobbigt med skolan?
Ja, jag vet faktiskt inte, jag passade bara inte in. Jag kan inte sitta still, jag kan inte vara tyst, jag ifrågasatte allt och jag skötte min egen planering helt och hållet.
För 23 år sedan då föddes din dotter Cecilia, sen kom sonen Erik ett par år senare, och så för 2 år sedan då blev du pappa för 3:e gången. Hur är det att vara småbarnspappa igen efter så många år?
Det är lika roligt.
Och jobbigt.
Ja, vi sover ju inte svin mycket, det gör vi inte. Nej, men det är...
Är det enklare idag? Nej, men eller är det svårare?
Jag är en tryggare människa. Jag har mer social trygghet runt omkring mig. Jag har bättre ekonomi. Jag behöver inte oroa mig lika mycket för att få det att gå ihop, utan man kan också möjlighet att köpa sig fri från vissa grejer liksom. Om inte vi hinner städa så får vi väl ta hjälp med det då. Så där, det är 100 gånger lättare när man är i medelåldern och framförallt när man är medelklass. För jag har också under den här tiden gjort en klassresa. Det var väldigt svårt att få vardagen att gå ihop när man inte hade några pengar. På så sätt är det 100 gånger lättare nu.
Mm. Du har tidigare berättat att du under 2018 gick ner 25 kilo i vikt på ett år.
Yes.
Jag skulle behöva gå ner hälften ungefär. Hur ska jag göra?
Vad heter det? Anställ en dietist och en PT.
Var det igång. Så du gjorde?
Ja.
Och sen höll dig strikt till?
Ja, jag försöker hålla mig strikt. Nu medan ni gjorde i ordning här så sprang jag iväg och käkade min chia-pudding. Jag äter ju på väldigt, enligt väldigt strikta rutiner. Försöker jag det? Jag skulle också behöva gå ner några kilo. Det där är, jag är ju en jojo-banta. Jag har hållit på med det där i hela mitt liv. Med alla, nämn en metod så har jag testat den. Och det är ju det som är till slut med erfarenheten så lär man ju sig en eller annan liten grej.
Jag tar dig på orden där då. Jag försöker anställa, vad sa du?
Man måste ha en PT och en dietist.
Ja. Vi börjar där. Stort tack för det.
Men jag säger inte, jag bedömer inte att du behöver, du är fin som du är.
Ja, tack.
Men jag fick höra min doktor att mitt liv skulle bli ganska mycket kortare än vad jag hade hoppats på. Och samtidigt så väntade jag ett barn. Mm. Och den motivationen när man inser att fan jag vill kunna leka. Nu är det liksom, jag är inte 25 utan jag är 40 plus och jag vill vara med när hon tar studenten. Det är bara det handlar om.
Stort tack för den här intervjun, Kristoffer Appelqvist, och lycka till framöver. Svenska nyheter i Sveriges Television fredagkvällar klockan 22.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.